May I encourage the young people of the church to...
Låt mig få uppmuntra alla de unga människorna i kyrkan att följa de goda råd vi har fått av president Packer idag. Det är underbart att leva i en tid där profeter leder våra och våra barns handlingar. Och vi är så välsignade att ha president Monson som en sann och levande profet på jorden idag. Genom att annonsera nya tempel på många platser över världen har president Monson återvisat oss hur kyrkan går vidare framåt. Låt mig få nämna en annan stor profet på sin tid, Moses, som var en av de största profeter världen skådat. Han fostrades av faraos dotter och tillbringade sina första 40 år i Egyptens kungliga salar. Han såg själv det forntida rikets prakt och ståt. Många år senare, högst upp på ett avlägset berg, långt ifrån den mäktiga Egyptens glans och majestät, stod Mose i Guds närvaro, talade med honom ansikte mot ansikte, som en människa talar med sin vän. Under den samvaron visade Gud Mose sina händers verk och lät honom få en glimt av hans verk och härlighet. När visionen var över föll Mose till marken och låg där i många timmar. Och när han till sist fick tillbaka sin styrka insåg han något som han under alla sina år vid faraos hov aldrig hade föreställt sig. Jag vet nu, sa han, att människan är intet. Ju mer vi lär oss om universum, desto mer förstår vi, åtminstone delvis, det som Moses visste. Universum är så stort, gåtfyllt och storslaget att det är obegripligt för det mänskliga sinnet. Otaliga världar har jag skapat, sa Gud Gud till Mose. Och natthimlen är ett under av ett vackert vittnesbörd om den sanningen. Det är få saker som har fyllt mig med sån andlös förundran som att flyga i nattens mörker över oceaner och kontinenter och se ut genom fönstret i min cockpit på miljontals stjärnor och dess oändliga glans. Astronomer har försökt att räkna antalet stjärnor i universum. En grupp vetenskapsmän beräknar att antalet stjärnor inom våra teleskops synområde är 10 gånger större än alla sandkorn på världens stränder och öknar. Den slutsatsen har en påfallande likhet med den forntida profeten Enochs uttalande. Om det var möjligt för människan att kunna räkna alla de partiklar som jorden, ja miljoner jordar liksom denna, består av, skulle det ändå inte vara en början till dina skapelser. Mot bakgrund av Guds skapelser är det inte att undra på att den store kung Benjamin rådde sitt folk att alltid hålla i minnet Guds storhet och er egen intighet. Men även om människan är intet, fyller det med förundran och djup vördnad att tänka på att själarna är mycket värdefulla i Guds ögon. Och fastän vi kan se på universums oändlighet och säga, vad är människan jämfört med skapelsens härlighet? Sa Gud själv att det var för vår skull han skapade universum. Hans verk och härlighet, ändamålet med detta storslagna universum, är att frälsa och upphöja människan. Med andra ord så har evighetens ofantliga vidd och den oändliga rymdens och tidens härligheter och mysterier, de är skapade för vanliga dödliga som du och jag. Vår himmelska fader skapade universum så att vi skulle kunna nå vår potential som hans söner och döttrar. Det här är en av människans paradoxer. Jämfört med Gud är människan intet och ändå så betyder vi allt för Gud. Mot bakgrund av oändliga skapelser så ser vi kanske inte ut att vara någonting. Men i vårt bröst så brinner en gnista av evig eld. Vi har det obegripliga löftet om upphöjelse. Världar utan ände, inom räckhåll. Och det är Guds stora önskan att hjälpa oss att nå det. Den stora bedragaren vet att en av hans effektivaste redskap i att leda Guds barn på avvägar, det är att vädja till ytterligheterna i människans paradox. För somliga vädjar han till deras högmodiga tendenser, blåser upp dem och uppmuntrar dem till att tro på fantasin om deras egen självtillräcklighet och oövervinnlighet. Han säger till dem att de har höjts över det vanliga, att de på grund av förmåga, födslorätt eller social ställning så är de skilda från allt det vardagliga som omger dem. Han får dem att dra slutsatsen att de därför är undantagna från andras regler och inte behöver bry sig om andras problem. Abraham Lincoln sägs ha älskat den här dikten. Vad har jordanden för anledning att vara stolt? Som en hastigt uppdykande meteor, ett snabbt förbifarande moln, som en blixt, som en brytande våg, går människan bort från livet till sin vila i graven. Jesu Kristi lärjungar förstår att jämfört med evigheten är vår tillvaro i den här dödliga sfären endast som ett ögonblick i rum och tid. De vet att en människas sanna värde har mycket lite att göra med det som världen högaktar. De vet att även om man samlade ihop all världens pengar skulle det ändå inte räcka till att köpa ens en limpa bröd i himlens ekonomi. Den som får ärva Guds rike är den som blir som ett barn. Undergiven, mild, ödmjuk, tålmodig, kärleksfull. Ty var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad. Men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Sådana lärjungar förstår också att när ni är i era medmänniskors tjänst är ni endast er Guds tjänst. Ett annat sätt som Satan bedrar oss är genom modfälldhet. Han försöker fokusera vår blick på vår egen obetydlighet tills vi börjar betvivla att vi har något värde alls. Han säger att vi är för små för att bli uppmärksammade av någon. Att vi har glömts bort, särskilt av Gud. Låt mig berätta en personlig upplevelse som kanske kan vara till hjälp för dem som känner sig obetydliga, bortglömda eller ensamma. För många år sedan så gick jag på pilotutbildning i Förenta Staternas flygvapen. Jag var långt hemifrån, en ung västtysk soldat född i Tjeckoslovakien som hade växt upp i Östtyskland. Och jag talade engelska endast med stor svårighet. Jag minns tydligt min resa till baslägret i Texas. Jag satt på ett flygplan bredvid en passagerare som talade med en stark sydstatsaccent. Jag förstod knappt ett enda ord som han sa. Jag undrade faktiskt om jag hela tiden har fått lära mig fel språk. Jag skrämdes av tanken att jag måste tävla om de åtrådda platserna i toppen på pilotutbildningen med elever som hade engelska som modersmål. När jag anlände till flygblasen i den lilla staden Big Spring i Texas så letade jag efter och hittade en sista dagars heliga gren som bestod av en handfull underbara medlemmar som hade sina möten i hyrda rum på flygbasen. Medlemmarna höll på att bygga ett litet möteshus som skulle tjäna som en mer permanent plats för kyrkan. Och på den tiden så Som ni vet så utförde medlemmarna mycket av arbetet själva på nya byggnader. Och dag efter dag gick jag pilotutbildningen och studerade så hårt jag kunde, och sen använde jag det mesta av min fritid till att arbeta på det nya möteshuset. Där lärde jag mig att en 2-tum-4 inte har med tummar och fingrar att göra, utan är en bräda. Jag lärde mig också den viktiga överlevningstekniken att missa tummen när jag hamrar in en spik. Jag arbetade så ofta på möteshuset att gränspresidenten, som också råkade vara en av våra flyginstruktörer, blev orolig och tyckte att jag kanske borde använda mer tid till att studera. Mina vänner och medstudenter, piloterna, hade också fritidsaktiviteter. Fast jag tror att jag tryggt kan säga att en del av de aktiviteterna inte skulle ha varit i överensstämmelse med vår tidsbroschyr Vägledning för de unga. För min egen del tyckte jag om att aktivt vara en del i den lilla grenen i västra Texas. Öva på mina nyvunna snickarfärdigheter och förbättra min engelska i mina ämbeten som lärare i äldstekorumet och söndagsskolan. På den tiden var Big Spring, trots sitt namn, en mycket liten, obetydlig och okänd plats. Och ofta så kände jag mig också precis på samma sätt. Obetydlig, okänd och ganska ensamma. Trots det undrar jag aldrig om Herren hade glömt bort mig eller om han någonsin skulle hitta mig där. Jag visste att min himmelske fader inte brydde sig om var jag bodde, var jag stod i förhållande till de andra i min pilotklass eller vad jag hade för ämbete i kyrkan. Det som var viktigt för honom var att jag gjorde mitt bästa, att mitt hjärtas håg stod till honom och att jag var villig att hjälpa människorna omkring mig. Jag visste att om jag gjorde mitt bästa skulle allt gå bra. Och allt gick bra. Herren bryr sig inte alls om var vi tillbringar våra arbetsdagar, i marmorhallar eller stallbyggnader. Han vet vad vi är, hur enkla våra omständigheter än är. Och på sitt eget sätt och för sina heliga ändamål använder han dem som vänder sitt hjärta till honom. Gud vet att några av de största som någonsin har levat på jorden är de som aldrig förekommer i historiens annaler. De är de välsignade, ödmjuka själarna som lever efter frälsarnas föredöme och använder sina livsdagar till att göra gott. Ett sånt par, en av mina vänners föräldrar, exemplifierar den principen för mig. Mannen arbetar på ett stålverk i Utah. Och på luncherna så brukar han ta fram sina skrifter eller en kyrktidning för att läsa. Och när de andra arbetarna såg det så hånade de honom och angrep hans tro. Och när de gjorde det så talade han till dem med vänlighet och tillförsikt. Han lät inte deras brist på aktning göra honom arg eller upprörd. Många år senare så blev en av de mer högröstade kritikerna mycket sjuk. Innan han dog så bad han den här ödmjuke mannen att tala på hans begravning, vilket han gjorde. Den här trofasta medlemmen hade aldrig någon social ställning eller rikedom. Men alla som kände honom blev djupt påverkade av honom. Han dog i en industriolycka då han hade stannat för att hjälpa en annan arbetare som fastnat i snön. Inom ett år så gick hans änka genom en hjärnoperation som gjorde henne oförmögen att gå. Men folk älskar att vara tillsammans med henne, för hon lyssnar. Hon kommer ihåg. Hon bryr sig om. Eftersom hon inte kan skriva har hon lärt sig sina barns och barnbarns telefonnummer utantill. Och kärleksfullt kommer hon ihåg födelsedagar och årsdagar. De som besöker henne går därifrån med en bättre känsla för livet och sig själva. De känner hennes kärlek. De vet att hon bryr sig om dem. Hon klagar aldrig utan använde sina dagar till att välsigna andras liv. En av hennes vänner sa att den här kvinnan var en av de få hon någonsin känt som i sanning exemplifierade Jesu Kristi kärlek och liv. Det här paret skulle vara de första att säga att de inte var särskilt betydelsefulla i den här världen. Men Herren använder en måttstock som är mycket annorlunda än världen för att mäta en själs värde. Han känner det här trofasta paret. Han älskar dem. Deras gärningar är ett levande vittne om deras starka tro på honom. Mina kära bröder och systrar, det är kanske sant att människan är inte i jämförelse med universums storhet. Och ibland kanske vi även känner oss obetydliga, osynliga, ensamma eller bortglömda. Men kom ihåg alltid att du är viktig för honom. Om du någonsin tvivlar på det, tänk på de här fyra gudomliga principerna. För det första, Gud älskar de ödmjuka och saktmodiga, för de är de största i himmelriket. För det andra, Herren anförtror sitt evangeliums fullhet att förkunnas av de svaga och ringa till världens ändar. Han har valt det som för världen är svagt att komma fram och bryta ned de starka och mäktiga och att låta det starka stå där med skam. För det tredje, det spelar ingen roll var du bor, hur små dina omständigheter är, hur enkelt ditt arbete är och hur begränsade dina förmågor du är och hur alldaglig du ser ut eller hur litet ditt ämbete i kyrkan verkar vara. Du är inte osynlig för din himmelske fader. Han älskar dig. Han känner ditt ödmjuka hjärta och dina kärleksfulla och goda handlingar. Tillsammans så utgör de ett bestående vittnesbörd om din pålitlighet och tro. Till sist, för det fjärde, ber dig inse att det du ser och upplever nu är inte vad evigheten kommer att vara lik. Du kommer inte att känna ensamhet, sorg, smärta och modfälldhet i all evighet. Vi har Guds säkra löfte att han aldrig ska glömma eller överge dem som vänder sitt hjärta till honom. Ha hopp och tro på det löftet. Lär dig älska din himmelske fader och bli hans lärjunge i ord och i handling. Var säker på att om du håller ut, tror på honom och förblir trofast och att hålla buden, så ska du en dag få uppleva de löften som gavs till aposteln Paulus. Ögat har inte sett och örat har inte hört och människohjärtat har inte kunnat ana vad Gud har berättat åt dem som älskar honom. Bröder och systrar, den mäktigaste varelsen i universum är vår andes fader. Han känner dig. Han älskar dig med fullkomlig kärlek. Gud ser dig inte bara som en dödlig varelse på en liten planet som lever en kort tid. Han ser dig som sitt barn. Han ser dig som den varelse som du kan vara och är avsedd att bli. Han vill att du ska veta att han bryr sig om dig. Må vi alltid ha tro och tillförsikt och leva så att vi förstår vårt sanna och eviga värde och potential. Må vi vara värdiga de dyrbara välsignelser som vår himmelske fader har i beredskap åt oss. I min bön, i hans sons namn, ja, Jesu Kristi namn. Amen.